prata lite om idag. För saken är ju den att vi lever ju faktiskt i en fallen värld. Synden har på något sätt kopplat ett fast grepp om mänskligheten ända sedan Adam och Eva gick omkring i Edens lustgård. Människan har ända sedan dess använt sin fria vilja för att göra jättemycket goda saker, men också jättemycket onda och fruktansvärda saker. Och detta är ingenting som vi här är förskonade ifrån. Vi alla har varit med och sårat vår nästa. Och vi alla har varit med, eller vi alla har blivit sårade av vår nästa. Och vi alla har varit med att såra vår nästa. Och detta är någonting som går igenom i alla relationer som vi har. Det spelar ingen roll om det är familjen, församlingen, nära vänner, på jobbet eller helt okända människor. Vi alla har blivit sårade och vi alla har varit med att såra. Och det betyder ju på något sätt, för att vi ska kunna älska så måste vi också kunna förlåta. Utan förlåtelse kan vi inte leva i kärlek till vår familj, till vår församling, till våra vänner och annat löst folk. Så frågan är inte om vi har sårat eller blivit sårade, utan frågan är vad gör vi med det som helt enkelt har hänt. Och jag skulle vilja visa här idag att förlåtelse är en av de viktigaste sakerna vi kan göra här i livet. Men också en av de absolut mest svåraste sakerna också. Jag skulle också vilja visa att det finns hopp. Att det inte finns någon relation eller någon händelse som Gud inte kan upprätta till 100%. Så Gud, jag tackar dig för det här med förlåtelse, Gud. Herre, jag bara ber att vi idag ska få tag i det här, far. Herre, jag tackar dig för att du verkligen har kallat oss till att älska. Att älska dig, att älska varandra och älska oss själva, Gud. Och jag bara ber att vi ska få ännu mer få tag i det här i förlåtelse. Så att vi verkligen kan få leva i den kärleken som du har kallat oss till. Så helige ande, jag bara ber att du ska få verka i oss och göra det du vill i oss den här dagen. Vi tackar dig för det i Jesu underbara namn. Amen. I Guds ord står det ju väldigt, 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 väldigt mycket om förlåtelse. Man kan inte läsa Bibeln utan att inse att vi som lever våra liv med Jesus, vi har faktiskt en skyldighet att förlåta. Det kan vara en jobbig upptäckt att göra, för vi människor, vi vill ju så gärna att saker ska vara rättvist. Vi vill att den som har sårat oss minsann också ska få betala och lida för det. Men Jesus visar på något sätt att det funkar inte riktigt så. Och det gör en klockrent i Matteus 18, verserna 21-35. Och jag tänker att vi ska gå igenom den här texten och dela upp den i fyra olika delar. Först står det så här. Då kom Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom: jag säger dig inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Hela stycket börjar med att Petrus frågar Jesus: hur många gånger ska vi förlåta någon? Rabbinerna på den här tiden undervisade att man ska förlåta en person 3 gånger. That's it. Och Petrus, han är ju lite generös här och säger till Jesus: ja, men kanske är det 7 gånger då. Och som i den judiska talmystiken så står ju siffran 7 för helhet och fullkomlighet. Men på något sätt så kanske Petrus ändå vill åt att det måste finnas på något sätt en gräns för hur mycket vi kan förlåta varandra. Men Jesus svarar helt enkelt att det är bara ge upp att ens räkna. 70 gånger 7 är ju ganska många gånger mer än 7. Och med tanke på vad siffran 7 står för så blir 70 gånger 7 så fullkomligt och så totalt det bara kan bli. Så budskapet från Jesus, det är glasklart. Vi ska alltid, alltid, alltid förlåta dem som har sårat oss. Sen ger han oss en liknelse som förklarar varför vi kan göra det här. För varför skulle Jesus kräva någonting av oss som är precis omöjligt? För att förlåta alla och alla hela tiden liksom, det är ju en ekvation som vi människor kanske inte riktigt får ihop. Men Jesus, han fortsätter och han säger så här: därför är himmelriket som en kung som vill ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: ha tålamod med mig så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. En arbetare var liksom skyldig sin chef 10 000 talenter. Och när vi läser det här och inte kollar upp vad 10 000 talenter står för, så missar vi hela poängen i den här liknelsen. En talent, det är 6 000 denarer. En denar, det är en dagslön. Vilket betyder då att 10 000 talenter blir 60 miljoner dagslöner. Som blir då i runda slängar runt 200 000 årslöner. Om vi tänker så här att en vanlig svensson jobbar ju kanske då 45 år och får då 45 årslöner. Så om vi omvandlar detta till liksom dagens värde. Och så säger vi att den genomsnittliga årslönen ligger på 250 000 kronor. Så blir 10 000 talenter 50 miljarder kronor. Poängen är att detta är liksom ett helt orimligt stort belopp. Faktum är att Jesus, om han hade kunnat, hade han dragit till med ett ännu större belopp. Men 10 000, det är grekiskans högsta räkneord. Och talent var det största myntet på den här tiden. Och bilden som Jesus här målar upp, det är våran skuld till Gud. Gud, han är kungen som vill ha redovisning. Och du och jag, vi är tjänaren som inte klarar av granskningen. För grejen är så här att den skulden som du och jag har till Gud, som vi har orsakat honom genom vår synd till honom, är så hopplöst stor. Vi kommer aldrig kunna förstå vad vår synd har gjort mot Gud. Det Jesus säger det här och försöker förklara det är att det går inte att beskriva. Vi kommer hellre aldrig någonsin kunna betala av skulden som vi har till Gud. Eller finns det någon här som har en idé hur man betalar tillbaka en skuld på 50 miljarder kronor? Jag tror inte det, va? Och om det är så att du ska ha rätten att känna att den som har sårat dig och skadat dig ska minsann få betala för det där, så har ju Gud på något sätt också rätt att få tänka så. Men det är ju tur att Gud inte är som oss. För Gud, han förbarmar sig över oss. Han har medlidande med oss. Så han är till och med villig att efterskänka oss den här skulden på 50 miljarder kronor. Han ser att vi sitter så i skiten så att vi själva inte kan ta oss ur. Så vad gör Gud? Jo, han efterskänker oss skulden och han betalar den genom egen ficka istället. Gud, han går hellre 50 miljoner back än att du ska gå förlorad. Och det gjorde han när Jesus dog på korset för vår skull. När Jesus tog all vår synd på sig så att vi skulle kunna gå fria. Och där på det underbara korset så blev vi förlåtna precis allt det som vi har gjort mot Gud. Varenda öre av de här 50 miljarderna blev efterskänkt. Hela skulden blev raderad och den finns inte mer. Men Jesus, han fortsätter liknelsen och då står det så här: men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom, började strypa honom och sa: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll ner och bad honom: ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han ville inte utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. Det Jesus förklarar här, det är hurdana vi är när vi inte förlåter varandra. Nu när Gud har förlåtit oss så totalt. Här på något sätt kommer den mänskliga faktorn in. Trots att vi har fått den här orimligt höga skulden till Gud totalt avskriven, så är vi människor så otacksamma och vi är så glömska så att vi gör livet surt för dem som har sårat oss. Trots att det som de har gjort mot oss aldrig kommer kunna mäta sig eller jämföra sig mot det som vi själva har gjort mot Gud. Och om vi kollar på 100 denarer, vad är det då som den här kompisen var skyldig mannen? Det är ju 100 dagslöner då. Och det blir runt 100 000 kronor om vi tänker att vi har en årslön på 250 000 kronor. Det är ju ett ganska högt belopp, eller hur? Men faktum är att alla här som på något sätt har haft ett hus eller huslån har ju haft en skuld en gång i livet som har varit högre än 100 000. Så med andra ord så är det ju faktiskt inte en skuld som är omöjlig att betala tillbaka. Och jämför vi de här två skulderna så är 100 000 det är 0,000002% av 50 miljarder. Alltså det går knappt att jämföra de här skulderna mot varandra. Och det visar ju på något sätt att vår skuld mot andra aldrig någonsin kommer kunna mäta sig mot vår synd mot Gud. Och detta gör det också fruktansvärt löjligt att vi skulle strypa och liksom kräva av våra medmänniskor att de ska betala oss vad de är skyldiga oss när vi själva har fått precis allting efterskänkt. Det är lite på något sätt som att vi skulle sätta någon i fängelse för den har snott en kexchoklad medan vi själva går fria när vi har stulit en Porsche. Det är precis nästan samma sak liksom. Extremt orättvist, eller hur? Och vi människor som är så fruktansvärt insnöade på att allt ska vara så fruktansvärt rättvist. Sista delen i liknelsen, då säger Jesus så här. När hans medtjänare såg vad som hände blev de upprörda och gick och berättade alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa det, du usle tjänare, hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde du inte ha förbarmat dig över din medtjänare? Liksom jag förbarmade mig över dig. Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna. Tills han hade betalat allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er. Om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder. Alltså nyckelordet i hela den här liknelsen det är ju det här. Borde du inte ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig. Alltså i och med att Gud har förlåtit oss så kan vi också förlåta vad det än handlar om. Och Gud han är väldigt allvarlig med detta. Att om vi inte förlåter människor av vårt hjärta så kommer det faktiskt få konsekvenser. Konsekvensen är att vi blir överlämnade till torterarna. Och man kan ju fundera lite på vilka det är. Men jag tror inte på något sätt att Gud skickar liksom plågor över oss för att vi inte förlåter. Däremot så kommer vi plågas av det som är en naturlig del av oförlåtelse. Nämligen bitterhet. Bitterhet är någonting som kommer äta upp oss inifrån. Som kommer göra livet fruktansvärt surt för oss. Det finns få saker som binder en människa så totalt som oförlåtelse och bitterhet. Och en pastor i USA som heter Danny Silk som jobbar väldigt mycket med själavård. Han har sagt så här. Att 99% av alla inre helanden börjar med frågan. Vem behöver du förlåta? För grejen är så här. Att oförlåtelse och bitterhet det är också ett fängelse. Ingen kan ändra på det faktumet. På vad som har hänt. Men vi kan förändra hur det som har hänt ska få påverka oss och vår framtid. Så förlåtelse handlar inte bara om att personen som har gjort dig illa ska få gå fri. Utan handlar precis lika mycket om att du också ska få gå fri. Och jag är helt övertygad om att oförlåtelse och bitterhet är någonting som ett gift. Inte bara i vår egna liv utan också i vår församling. Jag tror inte att det är på något som liksom stoppar Guds flöde i församlingen. Men jag tror att det är någonting som sätter sig i rören och som hindrar flödet. Man skulle kunna säga att det är liksom också som en mur som liksom bara står i vägen. Och i Romarbrevet 12 så talar Paulus väldigt tydligt om församlingen och om hur vi som Jesu lärjungar ska vara. Och om vi går till vers 9 där. Så säger ju Paulus de här tre kraftfulla orden. Att älska varandra uppriktigt. Och detta är ju precis det som Gud har kallat oss till. Men har vi en massa oförlåtelse och bitterhet i församlingen. Det spelar ingen roll om det hände för 100 år sedan. Eller om det hände här utanför alldeles nyss. Så hindrar det oss från att verkligen kunna älska varandra. Och om vi inte älskar varandra så kommer det sätta käppar i hjulen. Eftersom kärlek är ju liksom på något sätt det som hela församlingen handlar om. Och jag är helt övertygad om att bitterhet och oförlåtelse är saker som hindrar folk från att vara en del av vår församling. Om vi går någon vers bak till vers 4 och 5. så står det ju så här. För liksom vi i en enda kropp har många lemmar och alla lemmar inte har samma uppgift, så är vi många en enda kropp i Kristus Jesus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Alltså på något sätt, vi behöver varandra. Men om vi lever i oförlåtelse och bitterhet så blir det helt enkelt inte möjligt. Så jag tror på något sätt att det är dags att rensa rören. Att be om förlåtelse för det som vi har gjort mot andra och förlåta vad andra har gjort mot oss. Och jag är helt övertygad om att vi skulle kunna få uppleva ännu mer av det som Gud har för oss. För det skulle göra att vi börjar älska varandra ännu mer. Och jag tror vi skulle kunna få se medlemmar som kanske inte länge har sett i församlingen. Och jag tror på något sätt att det skulle resultera i att vi blir en helare församling. Men så kommer det här gigantiska männet. Hur ska detta gå till? Att be om förlåtelse och ge förlåtelse, det är inget enkelt. Men jag tror att det finns fem saker som vi kan tänka på. Fem saker som vi behöver förstå för att kunna få till förlåtelse i våra liv men också i vår församling. Den första grejen är så här att för att kunna förlåta så behöver vi ha medlidande. Det som gör att Herren förlåter oss, det är för att han har medlidande med oss. Så som kungen förbarmade sig över sin tjänare. Och jag tror också att vi kan förlåta de som har skadat oss genom att vi helt enkelt sätter oss själva i den skor. När vi är arga och bittra så är det jättesvårt att göra. Men jag tror att om vi bara gör det så kommer det ge oss perspektiv. Vi kommer få reda på att allt är inte så självklart. Vi kommer få upptäcka att vi alla har saker som vi bär på som vi kanske inte rår för på något sätt. Ett tydligt exempel på detta är att många som förgriper sig på barn har själva varit med om övergrepp som barn. Så om vi bara kunde tänka oss in i den andra personens liv och ha medlidande med det, så tror jag att det skulle kunna hjälpa oss att faktiskt också förlåta och gå vidare. Andra grejen som liknelsen visar på oss är att för att kunna förlåta så måste vi inse att Gud verkligen har förlåtit oss. Vår oförmåga att förlåta måste ju på något sätt grunda sig i att vi inte förstår eller fått uppleva hur Gud verkligen har förlåtit oss. För om vi hade förstått det så hade ju förlåtelse varit lättare. Och denna insikten kommer fullständigt rubba vårt rättvisetänk. Då skulle vår tanke om att den här personen minsann ska liksom betala vad den förtjänar balanseras. För om den personen ska få vad den förtjänar, så borde jag ju också få vad jag förtjänar. Annars blir det inte rättvist. Och inför Gud så är det en skuld som jag aldrig någonsin kommer kunna betala av. Och jag tror att om vi bara kunde få ta emot och förstå hur stor skuld Gud har liksom strykit för oss. Hur total och absolut den förlåtelsen faktiskt mot oss är. Så kommer det också resultera i att vi också kan förlåta dem som har gjort oss illa. Tredje grejen är, för att kunna förlåta så måste vi förstå att Gud kan upprätta precis allt. Vår oförmåga att förlåta måste ju också på något sätt grunda sig i att vi inte tror att vi kan få tillbaka det som någon har stulit oss. Att det som folk har gjort mot oss aldrig kommer kunna bli bra igen. Vi litar helt enkelt inte på att Gud kan fixa och ge tillbaka. Så vi helt enkelt tar saken i egna händer. Men grejen är så här, det finns ingenting som Gud inte kan upprätta. Det kvittar i vad människor har gjort mot dig. Och de har stulit pengar, gjort djupa sår, krossat din dröm. Så kan Gud göra allting bra igen. Och när Gud upprättar oss så ger han oss inte bara tillbaka det som blivit stulit. Utan han gör det till och med ännu bättre än det var tidigare. Josef i Gamla testamentet, han är ett klockrent exempel på det här. Vi kan läsa om honom i Första Mosebok 37 och framåt. Han hade ju en dröm ifrån Gud att han skulle få härska. Men hans bröder blev avundsjuka och sålde honom som slav till Egypten. Och där var han slav och han blev senare satt i finkan och det var helt enkelt inte bra. Hans bröder hade tagit hans familj, hans dröm och hans framtid ifrån honom. Men Gud, han upprättade Josef totalt. Han blev till slut faraos högra hand och han blev chefen över att spara säd till den stora hungersnöden som då skulle komma. Och när bröderna kom till Egypten för att de behövde säd så träffade de Josef. De kände inte igen Josef, men Josef kände igen dem. Och här, det är intressant, här hade Josef överläge. Han hade chansen nu att få ge igen och skapa rättvisa. Han hade makten att kunna döda dem på fläcken för det som hans bröder hade gjort mot honom. Men Josef, han valde att gå en annan väg. Han gav sig istället till känna och han förlät sina bröder. Och det intressanta är att Josef, han förlåter utan att hans bröder ber om förlåtelse. Och det är någonting som jag tror att vi också behöver göra. Men så här står det i första Mosebok 45 och 5. Där det står så här: men var inte ledsna och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. Alltså Gud, han upprättade situationen totalt. Han till och med vände hela den här situationen till något gott. Så att det resulterade i att hela regionen överlevde den här hungersnöden. Men framförallt så blev ju den här familjen hel igen. Och kan Gud upprätta den här situationen som var en riktig soppa? Om han kan ge tillbaka det till Josef som hans bröder stal ifrån honom, så kan Gud göra exakt samma sak i ditt liv också. Frågan är bara om du vågar lita på Gud. Och jag tror om vi gör det så kommer det resultera i att vi faktiskt kan förlåta. För det finns inget som Gud inte kan upprätta totalt. Den fjärde grejen är att för att kunna förlåta så måste vi förstå också vad förlåtelse faktiskt innebär. Vi kan ha en föreställning om att förlåtelse innebär att vips så blir allt bra igen. Att när vi förlåter så kan vi inte längre tycka att det personen gjorde mot oss är illa eller hemskt eller på något sätt. Eller att vi tror att om jag förlåter så måste jag försonas och det måste bli som det var innan. Men jag tror att det är inte riktigt så. Utan jag tror att förlåtelse, det innebär inte att det som har hänt dig är okej. Det innebär inte att du måste förenas och försonas och bli bästis med den personen igen. Och det innebär absolut inte att du måste lita på den här personen igen. Förlåtelse är faktiskt inte samma sak som tillit. Faktum är att det kan vara jättedestruktivt att ge en person tillit som har sårat dig. Tillit till en person, det får vi genom relationen till personen. Och förlåtelse får vi genom det som Jesus gjorde på korset. Att ge förlåtelse innebär inte att vi ser enkelt eller lätt på det som har hänt. Utan det innebär istället att vi ger Gud tillåtelse att skapa rättvisa i vårat ställe. Och Guds rättvisa, det är en rättvisa till 100%. Och det här med tillit och relation till en person är ju någonting som behöver byggas upp igen om det har varit sår och gnabb innan. Ett exempel, om någon har lånat dig 10 000 kronor och kommer till dig och säger jag kan inte betala tillbaka det här. Och du förlåter den personen och säger att du behöver inte betala tillbaka. Så kanske det inte är en jättebra idé att låna ut 10 000 kronor till den här personen när den kommer till dig och säger att den behöver pengar igen. Då kanske det kan vara bra att bygga upp tilliten och relationen igen genom att först låna ut 100 spänn och se om personen betalar tillbaka det. Om den inte gör det så visar den ju på att ångern där var inte riktigt från hjärtat liksom. Men betalar den tillbaka så visar den på sann omvändelse och där på något sätt kan tillit och den här relationen byggas upp igen. Så det är någonting som behöver byggas upp. Så förlåtelse, det innebär inte att allting blir frid och fröjd igen. För att försoning ska ske så behövs förlåtelse, men då behövs också den här tilliten och relationen byggas upp igen. Och det sker inte automatiskt när vi förlåter. Femte och sista grejen som jag tänkte ta upp igen, det är att för att kunna förlåta så måste vi förstå att förlåtelse, det är ett val. Förlåtelse är ingenting vi gör för att det känns bra, utan det är en ren och skär viljehandling. Om vi ska vänta på att det känns bra att förlåta så är det ganska stor risk att den dagen aldrig kommer att komma. Så vi måste göra ett val. antingen fängelset, att fängsla in mig själv i bitterhet och oförlåtelse och låta det äta upp mig inifrån, eller välja frihet. Att bita i det sura äpplet, att förlåta trots att jag verkligen inte har lust med det, och på så sätt själv också få gå fri. Så gå inte och vänta tills det känns bra. För den dagen kommer aldrig att komma kanske. Gör ett val istället att inte låta oförlåtelse och bitterhet binda er båda. Välj istället att visa medlidande. Välj att komma ihåg att Gud har förlåtit dig. Välj att lita på att Gud kan och vill upprätta situationen totalt. Välj att förstå att det som har hänt dig inte är okej. Men framförallt, välj att förlåta. Och jag tror att när du gör de här valen så tror jag att vi verkligen kan förlåta varandra. Det spelar ingen roll om det är stort eller om det är litet. Och jag tror att det kan resultera i att i våra liv, i våra familjer och i vår församling så kan vi få rensa rören så att vi kan få se Guds kärlek ännu mer få flöda i våra liv och i vår gemenskap. Så jag skulle verkligen vilja ge dig den här stora utmaningen att faktiskt förlåta dem som du behöver förlåta. Och be om förlåtelse till dem som du behöver be om förlåtelse till. Och detta är ju faktiskt någonting som vi behöver göra för att verkligen kunna älska varandra uppriktigt. För att kunna älska så behöver vi också kunna förlåta. Och kanske är det så att du behöver förlåta Gud. Kanske är det så att du ger honom skulden för någonting som har hänt. Eller så kanske du är uppvuxen med den här eländiga syndakatalogen. Du kanske inte fick spela fotboll när du var liten eller vad det nu än kan vara. Eller så kanske du behöver be Gud om förlåtelse för någonting som du har gjort mot honom. Som verkligen har sårat honom. Låt inte oförlåtelse hindra dig från att verkligen få komma Gud ännu närmare. Eller så kanske också är så att du behöver förlåta en annan person. Någon i din familj, en vän, en arbetskamrat eller någon faktiskt här i församlingen. För vad den har gjort mot dig. Den personen kan ha gjort det på flit eller det var en olyckshändelse. Och det kan vara hur litet som helst eller hur stort som helst. Men välj att inte låta det sätta käppar i hjulet någon mer. Välj att låta kärleken växa istället för att bitterheten ska få ta över. Och det kan vara så att du vet med dig om att du också har gjort saker mot andra människor. Att du har sårat människor och du inte har tagit itu med det. Och jag tror att det är dags att faktiskt göra det nu. Och det kan vara hur läskigt som helst. Men välj att lita på att Gud är med och att han vill upprätta situationen totalt. Och kanske är det så att du behöver förlåta dig själv. Detta kan vara kanske den svåraste personen att förlåta, men kanske också den viktigaste. Det kanske är så att du har gjort saker mot dig själv som du inte kan släppa. Du kanske gjorde det i din ungdom eller gjorde det nyss. Det spelar ingen roll. Men välj att ha medlidande med dig själv och se dig själv genom Guds ögon. För grejen är så här, om Gud som ser allt och vet allt kan efterskänka dig 50 miljarder kronor. Så innebär ju det att det finns ju ingenting som Gud inte kan förlåta dig för. Och det innebär också att du också kan förlåta andra, vad det än må vara. Och att du också kan förlåta dig själv, hur svårt det än kan vara. Och det är också gött att i det här liksom bara få veta att Gud vill att vi ska förlåta och bli förlåtna mer än vad vi själva vill det. Och det innebär att vi kan få räkna med att Gud faktiskt vill hjälpa oss. Och därför så lär ju Jesus oss att be så här i Matteus 6:12. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Så räkna med att Gud vill backa upp dig när du gör valet att förlåta. Detta är vad jag skulle vilja skicka med er idag. Jag vet att det är en enorm utmaning. Men jag skulle vilja be för er, så om ni vill resa er upp så kan ni få lägga er hand på ert hjärta. För jag tror så här att vi alla behöver förbön när det kommer till det här med att förlåta. så skulle jag verkligen bara vilja be den här bönen att du ska få kraft och hjälp från den helige anden att kunna förlåta Gud, kunna förlåta andra och också kunna förlåta dig själv. Så Gud, herre, jag tackar dig för församlingen i Hållsby, Gud, herre. Jag tackar dig för det som vi har fått lyssna till idag. Det här med förlåtelse, Gud. Jag tackar dig för att det är så högt på ditt hjärta, Gud. Och jag bara ber att var och en som är här, att de ska få kraft och hjälp ifrån dig, helige ande. Att kunna förlåta, att kunna gå vidare. Att kunna välja kärlek istället för oförlåtelse och bitterhet, Gud. Herre, jag tackar dig för att du ser allt det som har hänt i våra liv, Gud. Du ser alla de såren som finns i oss, herre. Men herre, jag bara ber att du ska få läka och hela oss, herre. Och jag tackar dig för att du vill göra det genom att låta förlåtelse råda, Gud. Så herre, hjälp oss att verkligen kunna få tag i det här, Gud. Helige ande, jag ber att du ska få påminna oss om personer som vi behöver förlåta. Och personer som vi behöver be om förlåtelse till, Gud. Herre, jag bara ber, herre, att vi ska få in så och förstå hur du har förlåtit oss, herre. Och ber att det ska få ge oss kraft att kunna förlåta varandra, Gud. Så Gud, herre, jag tackar dig för det. Jag tackar dig för att du är med oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Det kommer också vara så senare i gudstjänsten att det finns möjlighet att få förbön. Det kan också vara så att detta är ett ämne som rör till det ganska mycket i oss. Och det kan vara så att man kan känna att man behöver faktiskt hjälp att samtala med någon. Och få själavård. Och då kan man prata med Peder eller någon annan i församlingsrådet, så kan de säkert lösa det också.